Idag tänkte jag att vi skulle ge oss på någon form av tematisk predikan som handlar om dels Guds skapelse men också vårt egna vittnesbörd. Och jag ska utgå från de texterna vi har hört tidigare som handlar om hur vi kunde lära oss av djuren men också syndafloden och Noas ark. Och temat för den här söndagen är Johannes döparen, men temat för igår var skapelsen. Så däremellan kommer vi röra oss. Och det har varit ganska mycket skapelsetema, men vi ska lyfta in lite Johannes så får vi bägge delarna. Så får vi röra oss mellan två olika teman och lite olika bibeltexter. Och när jag och Ulrika förberedde den här gudstjänsten så sa Ulrika det att de här sommarandakterna, de är lite friare. Man kan göra lite som man vill. Och man kan känna sig ganska fri. Och jag är nog inte så fri, så jag följer ändå kyrkåret. För jag tycker ändå det är väldigt bra med kyrkåret. För det liksom rymmer allting och det är en rytm. Och man får följa dels Jesus och sitt egna liv i efterföljelse på något sätt. Men det finns ju också ett problem med att följa kyrkåret hela tiden, och det är ju att någon väljer de här texterna åt en. Och det kan ju bli, det finns ju väldigt många fler bibeltexter än så. Så jag tänker att det bästa är att inte vara helt slavisk med detta. Och det jag tänkte läsa nu är hämtat från Johannes evangeliet. Och det finns på sidan 1723 om ni vill hänga med där. 1723. Johannes 1, verserna 1-5. I begynnelsen fanns ordet, och ordet fanns hos Gud, och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. Ordet var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Och jag tänker inte gå igenom skapelseberättelsen i detalj. Men upplägget där är helt enkelt att Gud skapar jorden och det som finns på jorden. Och som kronjuvelen på detta så skapade han människan till sin avbild. Och sen vilade Gud. Och för Johannes är det viktigt att betona att Jesus är Messias, Guds son, den gudomliga visheten i en människas gestalt. Och därför är det viktigt för Johannes att börja sitt evangelium med att säga att Jesus var med från starten. Han var med och skapade jorden. Och Jesus var inte bara en profet, en lärare eller en man med bra värderingar, utan han var Gud. Och om vi byter bort ordet mot Jesus, så blir det väldigt effektfullt när vi läser den här texten. Och jag tänker att man kan göra det, för jag tror att det var det Johannes syftade till. I begynnelsen fanns Jesus, och Jesus fanns hos Gud. Och Jesus var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det. Och utan det blev ingenting till av allt som finns till. Jesus var liv. Och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Och när Gud skapade alla djuren och människorna, så hade Gud en plan med alla varelser. Det var perfekt. Och varje djur hade en uppgift eller ett syfte. Och sen dess har det hänt saker. När vi fick lyssna på den här jobbtexten, så står det att vi kan lära oss av djuren. Himmelens fåglar kan ge dig svar. Markens kryp kan lära oss, och havets fiskar kan upplysa oss. Och det är ju så mycket sanning i de orden. Och nu kommer jag in på skapelsen. Och nu kommer jag också in på en del i predikan som vissa kommer må dåligt av att höra. Några av er kommer sluta att lyssna. Och några av er kommer känna dåligt samvete. Men syftet är inte att ge dåligt samvete, utan att motivera och förändra. När vi pratar om miljöpåverkan och miljöförstörelse, så är det så lätt att det blir ett dåligt samvete. Det finns så många borden och måsten. Och det är så svårt att förändra sina vanor. Jag kan bara gå till mig själv. Jag kör bil. Jag flyger ibland. Jag har en del saker. Och ibland så lägger jag till och med mjölkkartongen i soporna. Utan att sortera. Och vi människor har ett ansvar att förvalta den här skapelsen. Vi har ett ansvar att stanna upp och reflektera och lyssna till djur och natur, vart vi är på väg. Och när vi fiskar slut på fiskarter i våra hav, och när vi ser hur regnskogen skövlas, och när vi ser hur folk svälter som en konsekvens av att det inte går att odla, och när det på vissa ställen inte finns tillgång till vatten. Och nu är det till och med så att Gotland har vattenbrist. Har vi då lyckats med att stanna upp och lyssna på naturens tecken? Har vi då lyckats med att förvalta skapelsen? Nej, vi har ju faktiskt inte det. Men det är ju inte för sent att ändra sig. Och man kan göra så gott man kan för att förändra. För vissa är det att helt lägga om sin livsstil, sälja bilen, bli vegetarian, bojkotta flygen och så vidare. Och för andra av oss är det svårt att göra på det sättet. Och då kanske det är bättre att börja i det lilla. Att inte göra allt på en och samma gång. Kanske börja ta cykeln när man är i Lerum och bara ska ner till affären istället för bilen. Äta vegetariskt någon gång i veckan istället för hela veckan. Byta till LED-lampor. Försöka ha en bilfri dag i veckan. Och bryr man sig inte jättemycket om naturen, så är alla de här grejerna ganska bra för plånboken om man vill ha en motivation. Runt omkring vår kyrka så är det fullt av byggnadsställningar. Vi håller på att byta tak och installera solceller. Och jag vet att den här frågan om solceller är laddad i församlingen. Och kanske är inte tiden mogen. Men jag känner att jag måste säga någonting. När vi så tydligt har byggnadsställningarna här, efter att vi demokratiskt har beslutat att vi ska göra det här. För det passar ju så pass bra till temat om skapelse och förvaltarskap. Och det finns tankar om att det är sämre för kyrkobyggnaden. Det är inte det bästa ekonomiska alternativet. Det är inte så snyggt. Och det finns säkert många fler anledningar till att inte ha solceller. Och i den här församlingen så måste vi respektera varandra i kärlek. Att vi tänker olika i den här frågan. Och i den här frågan finns det inte segrare eller förlorare. För vi är alla förlorare. Om dels den här frågan, eller vilken fråga som helst, splittrar församlingen. Och så här tänker jag att man teologiskt kan tänka kring solceller. Och det har med skapelse och förvaltarskap att göra. Och när vi sätter upp de här solcellerna på församlingens tak, så gör vi det som församling. För att vi vill göra skillnad i det lilla. för att vi vill se och visa på konkreta sätt hur man kan använda naturen utan att göra slut på den. Och vi vill ta steg för att bli bättre förvaltare av den här skapelsen. Och här i församlingen har inte alla möjligheten som individer att installera solceller på sitt tak. Så därför gör man det som kollektiv och som församling. Och som församling så försöker vi lyssna in naturen. Och utifrån vad vi ser så säger hon, tror jag, ta hand om mig, vårda mig, ta inte slut på mig och mina resurser. Och jag tror att Gud vill att vi ska ta hand om och vårda och bruka det han har gett oss. Och nu går jag tillbaka och byter ämne till syndafloden. Jesus var med från starten och så hände det någonting. Människan gick sin egen väg. Hon lyssnade inte på Gud. Hon gjorde det saker som Gud hade förbjudit. De åt av en frukt som de inte fick äta av. Och då kom synden till människan. Vi började göra fel. Vi började göra saker som fick oss längre ifrån Gud. Och vi missade målet att ha en god relation med Gud. Där Gud var Gud och människan var människa. Och när Gud såg att detta hände gång på gång, att människan gick sin egen väg, så blev Gud arg, besviken och ledsen. Och för att visa sin vrede och sin besvikelse så kom den här syndafloden och rensade jorden. Och endast ett par av varje art blev räddade och var med på den här arken som Noa byggde. Och det är någon slags nystart som i alla fall jag tycker är svår att få ihop med min egna gudsbild. Men det kanske är så att det fanns någon tanke med det. I första Mosebok kapitel 9, verserna 8-17, så tycker jag mig se en ångerfull Gud som vill göra rätt för sig. Och för att detta har hänt så lovar Gud att aldrig mer göra något sådant. Och som ett tecken på det här förbundet så skapar han regnbågen. Och det är inte så att människan slutar att göra fel efter det här. För det händer att människan gör fel gång på gång, hela tiden. Det är så att vi även idag gör fel och saker som får oss längre bort från Gud. Förbundet är ett slags avtal mellan två parter. Håller du din del av avtalet så håller jag min del av avtalet. Och i Gamla testamentet så bryter människan sin del av avtalet gång på gång. Man tillber andra gudar och man gör många andra saker. Och Gud tillrättavisar sitt folk. Han förlåter sitt folk. Och han går vidare. Och så där upprepas det väldigt mycket i Gamla testamentet. Och till slut så inser Gud att han begär för mycket av människan. Det kommer inte att gå. Men Gud ville ha en relation med oss. Så därför kom Jesus till jorden. För att vi skulle få förlåtelse för allt vi har gjort fel. Och det var det nya förbundet. Och i det förbundet, i det nya förbundet, så handlar allting om nåd. Vi får ta emot kärlek och förlåtelse gratis från Gud. Inte för att vi alltid förtjänar det, utan för att Gud älskar oss så sjukt mycket mer än vi kan ana. Och han kan inte göra någonting annat För han vill ha en relation med oss. Han vill ha en relation med oss alla på hela vår jord. Och nu kommer Johannes in. I fortsättningen av den här texten som jag tidigare läste om ordet. I kapitel 8, verserna 6-13. Och det här står inte i psalmboken, så det får ni kolla upp antingen själva hemma eller i telefonen. Då står det så här. Det kom en man som var sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, så att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han skulle vittna om ljuset. Det sanna ljuset som ger alla människor ljus skulle komma in i världen. Han var i världen, och världen hade blivit till genom honom. Men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans, och hans egna tog inte emot honom. Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Åt alla som tror på hans namn, som har blivit födda, inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud. Johannes kom som ett vittne för att vittna om ljuset. Han var inte ljuset, men han skulle vittna om ljuset. Han skulle vittna om det sanna ljuset som ger alla människor ljus och som skulle komma in i världen. Och han var i världen, och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. Alla tog inte emot honom. Men för dem som gjorde det, så fick de rätten att bli Guds barn. Vi får kalla oss Guds barn. Och vi är alla kallade att vittna om det där ljuset, om Jesus. Om Jesus är vi kallade att berätta. Den här Jesus som kan vända hopplösa situationer. Den här Jesus som kan vända mörker till ljus. Han är vi kallade att vittna om. Ett vittne är en person som har varseblivit en händelse med sina egna sinnen. Alltså man har själv upplevt något. Och här tror jag det finns en extremt viktig poäng för all form av evangelisation. Människor är inte intresserade av någon person eller en man för 2000 år sedan som gjorde saker där och då. De är heller inte intresserade av läror om honom. Människor är intresserade av att höra just din berättelse. Varför du är kristen. Vad har Jesus gjort för dig? Vad betyder han för dig? Varför ibland har svårt att tro? Vittnesbörd är just det. Den egna berättelsen. Och i den egna berättelsen så finns det inga rätt eller fel. Utan det är din berättelse. Och den kan se olika ut för alla av oss. Men den är viktig. Och för att få fatt på den där berättelsen, vittnesbördet, så tror jag det är viktigt att stanna upp och tänka tillbaka på det liv som man har levt. Komma tillbaka till det ja man har sagt en gång i tiden. Den dagen man beslöt att döpa sig. Eller komma tillbaka till vad tonårsgruppen eller scoutpatrullen betydde för dig. Eller de speciella möten med personer som har format dig, som har varit viktiga för dig och din tro. Varför man ens är kvar i kyrkan. När man har varit inne i perioder av tvivel med frågor om, finns Gud? Hur var det då? Så Så för att starta den här reflektionen kring ditt egna vittnesbörd så vill jag avsluta med den här frågan till dig. Varför är du kristen? Eller varför vill du inte kalla dig kristen? Amen.